Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens evangelietext på påskdagen. Så skriver evangelisten Markus i det 16:e kapitlet och från den första versen. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala, Maria Jakobs mor och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. De sa till varandra: vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss? Men när de såg upp fick de se att stenen var bortrullad. Det var mycket stor. De gick då in i graven och fick se en ung man sitta på höger sida klädd i lång vit dräkt. Och de blev mycket förskräckta. Men han sa till dem: var inte förskräckta. Ni söker Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han är uppstånden. Han är inte här. Se, här är platsen där de la honom. Men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus. Han ska gå före er till Galileen och där ska ni få se honom så som han har sagt er. Då gick de ut och flydde bort från graven, ty bävan och bestörtning hade kommit över dem och de sa ingenting till någon därför att de fruktade. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ibland möter vi överraskningar, nya saker som förvånar och förändrar. Eller hur? Men oftast så rullar våra liv på som de brukar. Det blir vardag, det blir rutiner. Vi handlar efter invanda rutiner, som vi går till jobb, vi går till skolan, eller vi kanske sköter hemmet. Vi städar, vi diskar, vi lagar mat och så går vi, lägger oss och sover. Rutiner. Det normala, det förväntade. Det var naturligtvis en överraskning när Jesus kom in i hans lärjungars liv. Petrus och Johannes, de lämnade vardagen. De lämnade sina nät. Matteus, han lämnade sin tullstation. Jesus blev något helt nytt i deras liv. De lyssnade till hans undervisning och de följde honom på hans vandringar i Israel. Personen Jesus var något helt nytt. En människa som de först inte riktigt fick grepp om. På gott och ont kunde det kännas ibland. Petrus förstod att han var helig och gudomlig efter att man efter ett fiskafäng hade dragit in så mycket fisk att man inte kunde dra upp det. Då förstod han att Jesus var någonting mer. Och han utbrast: gå bort ifrån mig Herre, ty jag är en syndig människa. Där vid Genesarets sjö. Men Jesus hade ju kommit, inte för att döma världen utan för att frälsa världen och ge förlåtelse. Han förkunnade att Guds rike har kommit. Och han levde ett heligt och rättfärdigt liv. Han syndade aldrig. Han botade sjuka. Han väckte upp döda. Den vardagliga väntan som hade rått i Israel. Rutinerna, den vardagliga väntan hade förbytts i någonting nytt. För man hade väntat på en förändring. Befrielse från förtryck och längtan efter Messias. Den förbyttes i glädje när han kom bland många, även om det inte var alla. Något nytt har kommit. Ett nytt överflödande liv kom genom Jesus. Och lärjungarna vill inte lämna denna glädjefyllda, denna gudomliga, denna övernaturliga nya verklighet. Om jag än måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig, hade Petrus sagt. De 12, de ville vara kvar hos honom. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Men också att finnas hos Jesus blev till slut också det en vardag, en rutin. Trots alla nya spännande saker som inträffade. Det blev invalt. Efter 3 år med honom så blev han en självklar del av deras vardag. Så när han blir gripen och fängslad och bortförd av de judiska tempelvakterna i ett Getsemane trädgård, så var det som om det skedde någonting nytt, en överraskning, någonting oväntat. Lärjungarna flyr och Petrus förnekar att han ens kände honom. Ändå borde det inte ha varit en överraskning. Inte mindre än 6 gånger hade Jesus talat om sin egen död för sina lärjungar. Men ibland så blir vi överraskade till och med av saker som vi vet ska hända. Ibland blir saker som vi har hört omtolkade för att vi har så svårt att tro dem. Men också det obegripliga och det smärtsamma och det oväntade blir också det till slut vardag. Jesus var död. Vad gör man med en död människa? Man gör som Nikodemus och Josef från Arimatea. Man ordnar en grav och en provisorisk gravklädnad. Det var vardag. Det var så man gjorde. Man la döda i klipphålor eller i skrevor på den tiden. Och Jesu grav förseglades med en enorm sten. Pontius Pilatus satte sina vakter utanför graven, inte för att han var en aktad man, utan för att han var en kontroversiell man. Det var naturligtvis en chock för lärjungarna att detta hade hänt. Man undrar hur samtalen förlöpte i den här salen de satt, där de hade låst in sig och gömt sig av rädsla för judarna. Ett dödsbesked följs ofta av en chock innan man börjar bearbeta chocken med sorg. Och ibland så finns det i den här sorgarbetet också en förnekelse. Har det verkligen hänt? Men här kunde man inte förneka att det hade hänt. Man hade sett hur ett spjut hade stuckits i hans sida, hur blod och vatten hade kommit fram. Han var kliniskt död. Det hade man vittnen på. Men som sagt, också en nära väns död blir vardag, rutin och någonting naturligt. Och det är här som vi möter kvinnorna i dagens text. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala, Maria Jakobs mor, och Salome välluktande oljor att gå och smörja honom. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. Döden var påtaglig och närvarande på den tiden. Det var inte som idag, som en begravningsentreprenör som kommer och hämtar kroppen och ingen ser någonting och ingen vet någonting. Och så plötsligt är man vid gravstenen eller vid begravningen i kyrkan med kistan. Utan döden fanns på den tiden med i människornas vardag. I de stora familjerna så hade man ofta sett människor ge upp sina sista andetag. Kanske av ålder, kanske av sjukdom, kanske av olycka. Och sen kom det här arbetet med att förbereda den döde för den sista vilan. Det var Jesu närmaste vänner som skulle förbereda honom för detta, den här sista vila. Och på fredagen så hade han lagts i graven. Och under sabbaten så fick man ju inte arbeta. Och därför blir det söndag morgon som man kommer till graven. Givetvis en chock och någonting annorlunda, men ändå någonting naturligt, någonting som man stött på förut. Man tog med sig väldoftande örter, kryddor och linnebindlar för att göra i ordning en enkel balsamering. Överraskningar och nya saker som händer, ovanliga händelser kan vara jobbiga och smärtsamma eller positiva och glädjefyllda. Vardagen är oftast någonstans mitt emellan. Den är ju lite grå. Sen kan vardagen gå över i en mörkgrå dis. När man är nere, när man är deprimerad eller när man sörjer. När ögonen är så fyllda av tårar att man får ett smalt synfält. Då ser man bara precis mitt framför sig det man ska göra. Man går in i detta och får ett smalt synfält, både psykiskt och fysiskt. Och ibland blir man glömsk av att gå in i rutinen. Hur många av oss är det inte som har låst dörren och skött rutinerna, diskat och städat och plockat? Och så efter en stund frågar vi oss själva, har jag gjort det här eller har jag gjort det där? Därför att det går av sig själv, det sitter i ryggmärgen. En sak vet vi att kvinnorna hade glömt. Nämligen dels att han hade sagt att han skulle dö. Och dels att han sagt att han skulle uppstå. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven. Då solen gick upp. De sa till varandra, vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss? Det hade de också glömt. Hade de gått i onödan kanske de tänkte. Det hade vi ju glömt. Framför graven så hade ju en stor sten rullats. Och tre kvinnor kunde inte tillsammans rubba en sån stor stenbumling. Men de fortsatte. De sa till varandra, vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss? Men när de såg upp fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick in i graven och fick se en ung man sitta på höger sida klädd i en lång vit dräkt. Och de blev mycket förskräckta. Nu ser vi hur vardagen avlöses av det oväntade. Vi ser hur den ena oväntade upplevelsen efter den andra ramlar in. Insikten av att de kanske hade gått helt i onödan på grund av stenen. Och sen att stenen var bortrullad. Lukas berättar att de tittade in och såg att han inte fanns där. Jesus fanns inte där. Det var nästa överraskning. Den tredje chocken var ängeln som satt där i vita kläder. Och alla dessa saker bröt rutinen och det invanda. Men det var obehagliga upplevelser, inte positiva. Att möta en himmelsk budbärare, det skulle ju skrämma vettet ur vem som helst. Änglarna, det var mäktiga och heliga varelser. Men han hade ett positivt budskap. Han sa till dem, var inte förskräckta. Ni söker Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han är uppstånden. Han är inte här. Se, här är platsen där de la honom. Men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus. Han ska gå före er till Galileen och där ska ni få se honom så som han har sagt er. Ängeln hade ett fantastiskt glädjebudskap. Jesus som ni trodde var död, han lever. Var det en överraskning egentligen? Eller borde det vara någonting följdriktigt? Om det bara hade varit så att ängeln hade sagt att han inte var där och att han levde, så kunde det kännas tveksamt. Vi ska ju inte okritiskt tro på vad folk säger, inte ens änglar. Men Lukas, han förtydligar vad änglarna säger. Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Han sa att människosonen måste utlämnas i människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. Alltså det här ger ju ett helt annorlunda perspektiv, eller hur? För vad som händer nu är egentligen ingenting som var oväntat. Jesus hade ju själv berättat om att det var så här det skulle gå till. Då kom de ihåg hans ord. Då blev de trygga. Alla poletterna ramlade på plats. Det var ju så det skulle gå till. Kanske inte enligt den mänskliga vardagen, men enligt den gudomliga vardagen. I den mänskliga vardagen så uppstår man inte från de döda. Men nu fick de orientera sig tillbaka till något helt annat. Någonting helt annat normalt. Och följdriktigt och vanligt. För som vi sa, vandringen med Jesus var till en början chockartad för lärjungarna. Jesus talade med ord, genomglödgade av sanning, av renhet. Han botade sjuka, han gav blinda syn, han gav döva hörsel. Han fick stumma tal, han drev ut onda andar. Och han till och med uppväckte döda. På 3 år så han ju, som vi sa, till och med detta bli till vardag. Någonting så självklart att det inte längre förvånade dem. Men när han dog, då var det som om den gudomliga vardagen med Jesus, det övernaturliga, eller om man skulle kunna säga det övernaturligt naturliga, det byttes mot en krass jordisk verklighet. Det var som om de hade vaknat upp ur en dröm, och vissa orden som han hade sagt var bara stavelse för dem. Men nu står änglarna där och påminner dem om att detta hörde till den gudomliga vardagen. Det gudomligt följdriktiga, normala. Det som de en gång i tiden hade gjort sig bekanta med. Det var då det slog dem. Allt stämmer. Det stämmer som han hade sagt. Jesus har uppstått. Jesus lever. Och det fanns fortfarande en plan för dem att följa. De skulle gå till Galileen och där skulle han vänta på dem. Och fortsätta att undervisa dem ända tills han togs upp till himlen. Hur lätt är det inte också för oss att falla in i en sorts inomvärldslig världsbild utan gudomliga inslag? Ändå vet vi, och har vi hört så många gånger, att Gud är en levande Gud och en närvarande verklighet i våra liv. Vi vet att Jesus bor i våra hjärtan genom tron. Vi vet att han är närvarande där 2 eller 3 är församlade i hans namn. Vi vet att han kommer till oss och förenar sig med oss genom dopet. Att han kommer till oss och förenar sig med oss under bröd och vin, sin sanna kropp och sitt sanna blod ger han oss i nattvarden. Vi vet att han hör våra böner. Och ändå så beter vi oss som om livet är grått. Som om Gud inte fanns. Som om vi vore ensam och övergivna. Vi tar oss an problem som om vi vore det enda problemen hängde på om de blev lösta. Vem ska rulla undan stenen av problem, av ångest, av oro, av skuld? När Gud redan har rullat bort den stenen. Graven är öppnad. Graven är tom. Jesus lever. Jesus är inte död. Och anledningen till att vi blir så här glömska, det är att vi gör precis som mariorna vid graven. Vi håller inte Jesu ord levande för våra hjärtan, utan låter dem förvandlas till tomma stavelser. Det ska inte vara en överraskning för oss att Gud hör bön. Det ska höra till vår vardag. Det är någonting högst normalt, eftersom Gud håller ju hela universum i sin hand. Han som låter galaxerna rotera Han som låter atomerna rotera, han som uppehåller allting. Vad skulle det vara för konstigt för honom att kunna höra våra böner? Inte konstigt alls. Det ska höra till vår vardag. Det är någonting högst normalt. Det är ett underverk att Kristus är närvarande med sin kropp och sitt blod i altarets sakrament. Men det är inget underligt. Ska Jesus behöva säga till oss på den yttersta dagen, om vi inte tänkt då på alla de gånger som vi förenats med Jesus i nattvarden, hade jag inte sagt till er att det där brödet som ni äter är min kropp, och det där vinet som ni dricker är mitt blod? Och ändå beter ni er som om jag vore någon annanstans och långt ifrån. Jag har ju hela tiden varit där. Och till och med i. Det finns en inomvärldslig jordisk vardag. Men den vardagen där man inte lever med näsan ovanför takreglarna, inte begrundar evigheten, himlen och Gud, när man har sänkt sin blick, när man har fått ett smalt synfält, den verkligheten hör ju inte Guds sanna barn hemma i. Den är en andligt blind, stum och döv verklighet som otrons människor hör hemma i. De som aposteln omtalar med orden i Filipperbrevet 3, vers 18 och följande: vad jag ofta sagt till er, det säger jag nu under tårar. Många lever som fiender till Kristi kors. De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Man kan tillfälligt hamna i ett sånt där smalt tänkande även som Guds barn. Och därför så behöver vi bibelläsning i hemmet. Vi behöver bibelstudierna. Vi behöver söndagarna när vi kommer samman med våra syskon för att höra ord från Gud. Påminnelsen om vad vi redan har hört tidigare, men som precis som hos Mariorna måste upprepas för våra hjärtan, för att våra blickar inte ska sjunka ner i det jordiska. Vi minns att det var först när de såg upp som de såg att stenen var bortrullad. Innan dess hade de uppenbarligen gått och stirrat i backen. Hos Lukas frågar änglarna, kvinnorna: varför söker ni den levande bland de döda? Det är en jättebra fråga. Varför? Är det också vad vi håller på med? Att vi harvar runt efter en Jesusfigur som inte är levande, utan som bara är ett namn eller ett koncept för oss? Varje gång det svartnar för våra ögon, varje gång det känns hopplöst, tungt och besvärligt, så behöver vi lyfta änglarnas ord för våra ögon: var inte förskräckta. Ni söker Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han är uppstånden. Synden och skulden, den fick följa med honom upp på korset och ner i dopets vatten. Och våra synder är förlåtna genom Jesu offer på korset i vårt ställe. Och så stiger han på den tredje dagen ut ur graven som ett levande bevis på att allt nu är färdigt. Döden är besegrad. Vi är alla skyldiga att lyda Guds lag. Att bryta mot Guds lag, det är synd. Och där har synden sin makt av lagen. Guds lag, alla måste dö på grund av synden. Syndens lön är döden. Och därför är syndens udd döden. Som aposteln skriver, dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen. 1 Korinthierbrevet 15 och 56. Men på korset så träffade dödens udd Kristus. Så att den bröts av, skulle man kunna säga. Synden lades på honom, men Jesus som var oskyldig tog straffet och betalade av skulden. Därför säger aposteln, döden är uppslukad och segern är vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Tänk att få säga så. När vi själva tänker på vår egen död. Eller när vi tänker på en troendes död. Att kunna säga med denna frimodighet. Du död. Var är din seger? Du död. Var är din udd? Jesus lever. Jesus har uppstått. Vi behöver inte dö den eviga döden. För att Jesus har besegrat döden. Som man säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Jesus säger, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Vi inledde med att tala om det väntade och det oväntade. Om vardag och rutin kontra överraskningen. Allt för många människor vandrar runt som om det jordiska är det enda som existerar. Alla dessa människor kommer att överraskas av att detta bara handlar om ett väldigt smalt synfält. Att man har gått med blicken i backen och förnekat eller förträngt den gudomliga verkligheten. Alla kommer att överraskas av att man hade fel. Man överraskas antingen efter tiden när man står på evighetens strand, ansikte mot ansikte med en helig Gud och inser att det är för sent. Eller så överraskas man i tiden av budskapet om att Jesus burit alla synder på korset och besegrat döden. När vi idag hör detta budskap så ska vi tro och lita på det. Alltså genom tron lita på att vi är förlåtna och förklarade rättfärdiga genom Jesus Kristus. Då blir det gudomliga en del i vår vardag. Precis som lärjungarna vi läste om. Det gudomliga blev en del av deras vardag. Och varje gång våra blickar sjunker ner och vi blir glömska, så får vi genom bibelläsningen och våra gudstjänster påminnas om, precis som Mariorna, att Jesus är den korsfäste och den uppstående, och glädjas i honom. Amen. Låt oss bedja. Himmelske Fader, förlåt oss för att vi så ofta låter våra blickar falla ner och tappar perspektiv. Vi får ett smalt synfält och glömmer bort att du har låtit din son uppstå. Herre, påminn våra hjärtan om att Jesus är den korsfäste och uppstånden ständigt. Bevara oss i vår församling här kring ditt evangelium i ord och sakrament. Och gör oss med din ande beredda att sprida detta glada budskap om vår korsfäste och uppståndne frälsare i denna stad. Amen.